Landet utanför, Sverige och kriget 1939-1940. Del 2. Kriget kommer närmare, av Henrik Berggren. Detta är andra delen av Landet utanför, Sverige och kriget 1939-1940. I den första delen fick vi följa vad som hände i Sverige från krigsutbrottet den 1 september fram till mitten av oktober 1939. Efter den första chocken över att det åter blivit krig i Europa lugnade stämningen ner sig. Regeringen hade goda förhoppningar om att Sverige skulle kunna hålla sig utanför på samma sätt som under första världskriget. Det militära försvaret lämnade mycket att önska, men försörjningsläget var gott. Ändå utbröt en hamstringshysteri de första dagarna. Men snart återgick vardagslivet till det normala. I mitten av september gick Röda armén in i östra Polen. Till en början trodde många att de sovjetiska soldaterna skulle gå till anfall mot tyskarna. Men det visade sig snart att Hitler och Stalin gjort upp om att dela Polen. Det var en aning oroväckande. Fanns det andra hemliga överenskommelser som berörde Sverige och Finland? Stämningen blev än nervösare när Stalin krävde att få placera sovjetiska styrkor i de baltiska länderna. Riktigt skrämmande blev det när svenskarna nåddes av nyheten att Sovjet bjudit in den finska regeringen till förhandlingar. En konflikt utbröt inom den svenska regeringen. På ena sidan fanns utrikesminister Rickard Sandler som ville att Sverige skulle stödja Finland mot Sovjet. På andra sidan stod Ernst Wigforss som var finansminister och motståndare till alla åtgärder som kunde leda till konflikt med Sovjetunionen. Statsminister Per Albin Hansson försökte medla mellan sina trätande partikollegor. När de finska förhandlarna kom till Moskva visade sig att Stalin hade en omfattande lista med krav. Finnarna kunde inte acceptera dessa och återvände hem. En av de finska förhandlarna, socialdemokraten Väinö Tanner, skrev också ett brev till Per Albin Hansson och vädjade om hjälp. Kapitel 1. Per Albin regerar. November 1939. I slutet av oktober föll temperaturen ner mot nollstrecket. Påven protesterade mot tyska förföljelser av katolska präster i Polen. Operasångaren Jussi Björling skadades i en bilolycka och kommittén rörande drickspengars avskaffande la fram sitt betänkande. Regeringen höjde alkoholskatten dramatiskt för att få mer pengar till försvaret, vilket ledde till att priset på en flaska vermut chockhöjdes till 7 kronor och 70 öre. Tidningskursörerna skämtade om att det nu var en patriotisk handling att dricka sig berusad. Sven Grafström, som återvänt från Polen och nu var stationerad på UD vid Gustav Adolfs torg, ansåg att svenskarna hade blivit indolenta och förslappade. Citat: "Det är kanske hårt att säga det, men det förefaller mig som om Sverige i dessa dagar vore bäst att likna vid en fet och belåten gris, färdig att slaktas av första bästa slaktare." Slutcitat. Ett av de belåtna grisarnas favoritnöje var att gå på bio. Under 1930-talet hade den samlade filmpubliken i Stockholm stigit från omkring 8 till 12 miljoner och antalet biografer ökat från 65 till 96. De nybyggda biograferna var stora och påkostade funkispalats. Draken och Victoria i Stockholm, Alcazar i Malmö och Kaparen i Göteborg. Amerikansk film dominerade. 65% av alla utländska filmer var gjorda i Hollywood. Resten kom från framförallt Storbritannien och Frankrike. Det fanns även enstaka tyska filmer på repertoaren. Torsdagen den 26 oktober ägde en uppmärksammad premiärrum på storbiografen Kina i Stockholm. Filmen hette "Det var en berusande balnatt" och handlade om kompositören Pjotr Tchaikovskis liv. Och den kvinnliga